Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Rullo kriminell.
Idag, du sitter här i finklädd fan, fin skjorta, vattenkammad, snedbena.
Ja.
Och det är väl typ det sista man skulle tänka att koppla med dig, vad vi snart ska börja prata om.
När Jimmy Lenefjäll var 23 år kände han sig trött och färdig med det kriminella livet och istället skulle han satsa på ny karriär som lokalpolitiker i Norrköping. Men en dag förra året skulle sätta duktigt stopp för hans planer och drömmar. Både drog och rattfull orsakade han en seriekrock mitt i stan.
Jag minns att... ja, jag åkte ut. Det gick ju ganska sakta liksom. Så jag gick 15-20 km i timmen. Jag kollade ner på telefonen och sen när jag kollade upp så var en bil framför. Det var ju rödljus liksom. Så körde in i den framför. Det är lite luddigt sådär, men det är väl typ det jag minns. Sen total katastrof. Shit. Ja, så var det ett polisförhör och jag berättade som det var. Dagen efter där så var det första sidan i tidningen. Liksom.
Efter krocken, vad säger dina kommunpolitiker, kollegor och så vidare, Moderaterna?
Ja, de säger åt mig att jag inte alls ska svara på media överhuvudtaget.
Hur mycket media var det?
Ja, det var ju hur mycket som helst. Alltså. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det skulle kunna vara så jobbigt psykiskt. Ja, de var ju hemma hos min mamma till och med mikrofon och kamera och ringde på och kollade i brevlådan. Och
lokalmedia eller var det?
Nej, det var ju Aftonbladet också. Så. Men nej, de skrev ju bara en liten notis. Så, men det var ju både med namn och bild och så.
Krocken och återfallet blev både kostsam och kännbar. Karriärströmmarna och uppdragen som lokalpolitiker försvann i samma stund som återfallet blev offentligt.
Jag käkade middagar på Sverigemöten med Reinfeldt och suttit ganska många timmar med Beatrice Ask och jobbat fram så här kriminalitetsprogram för ungdomar och vad jag tror på om hon kan hjälpa till och så. Det var på den nivån då.
Hur var Evans reaktion?
När det här hände. Vi har inte pratat om det. Men reaktionen överlag från partiet och de människorna där, det är bara, ja, kan det vara 2-3 stycken som hörde av sig och frågade hur jag mådde. Resten har liksom inte ens frågat.
Vad tänker man kring det då?
Ja, alltså jag kan väl tänka att det är ganska olyckligt behandlat liksom. Det var väldigt många som försvann. Alltså väldigt många vänner som försvann. Eller så kallade vänner då kanske. Många vände ryggen liksom, pratade inte överhuvudtaget. Men de som finns mig närmast liksom, de har ju stöttat mig. Så. Men jag förlorade ju allt. Alltså, bolaget som jag hade lades ner, tjejen gjorde slut, jag hamnade på behandlingshem. Det är väl en handfull människor som finns kvar. Allmänheten, det var ett jäkla drev, liksom, ett mediedrev. Så jag blev ganska uthängd och sågad. Och... ja, nej, men allmänheten tyckte väl inte att det var så bra. Liksom.
Hur tar man sig vidare där? Det finns två vägar. Grotta ner sig ännu mer, eller någonstans försöka ta sig upp igen.
Mm. Och det var det jag bestämde mig för, att liksom jag ska ta mig upp igen. Så jag åkte iväg till ett behandlingshem. Jag känner ju en person som äger ett behandlingshem. Då. Så ringde jag upp honom och sa att jag behöver hjälp. Så sa han, kom idag. Så åkte jag då. Och ja, på den vägen är just nu. Så. Jag tror mitt i all framgång och allting som hände överhuvudtaget, så tappar jag bort mig själv helt enkelt. Liksom. Jag glömde vart jag kom ifrån. Alltså, mitt huvudsyfte var det var i politiken till exempel. Alltså, det som händer är att jag tar ett rejält jäkla återfall. Alltså. I fel tillfälle så träffar jag fel person som erbjuder mig piller, som var min grej. Och ja, jag sätter mig i en bil och så krockar den. Så.
Lite mer än så var det ju. 1,74 i promille.
Ja, så var det.
Finns det, kan man se tillbaka i tiden och säga, och bara svara på frågan varför? När det ändå gick så bra för dig.
Mm. Ja, alltså, om man inte minns vart man kommer ifrån, så är det svårt att veta vart man är på väg. Liksom. Och jag tappade mig själv. Liksom. Alltså, och därför så... jag såg bara framgång. Jag fick jäkligt mycket så högmod och bara levde på liksom, framgång. Så här. Och sen... ja. Det har väl egentligen varit från scratch. Alltså, krokigt så... jag växte upp i en familj där, ja, min farsa försvann ju ganska tidigt och en styrfarsa som avständigt gjorde så att det blev jobbigt för oss.
Hur då?
Mycket psykiska kränkningar och sådär.
Och när började det gå ut över din vardag så att säga, bland andra människor?
Alltså det var väl ganska tidigt. Jag var ganska våldsam redan på dagisnivå. Så där. Jag fick inte leka med barn normalt. Liksom, så där, för jag gick och fällde dem och så här, såg saker på tv och så gjorde så här, karatesparkar. Så där. Sen gick det bara vidare i skolan och jag blev bara mer våldsam och liksom mobbade folk. Och slog så mycket och ja, större allmänt i skolan. Så.
Och vad blev nästa steg? Hur går utvecklingen?
Jag vet inte, alltså jag började väl så snatta i mellanstadiet annanstans och rökte hash när jag var 12 första gången. Och jag har alltid varit duktig i skolan, så där. Jag har aldrig haft problem med att lära mig eller liksom skriva bra på proven, så det gjorde ingenting. Alltså jag fick alltid bra på proven ändå, även om jag kunde skolka mycket. Så. Men sen i högstadiet då, så försökte jag hålla i det i alla fall, men jag drogs mer och mer till... alltså alla mina vänner då, de skolkade ju och de gjorde andra grejer. Alltså vi snodde moppar, alltså vi bröt upp skåp. Vi började med såna där saker liksom. Och ja, i slutändan så började jag med skolka och skit i skolan liksom. Och sen jag blev bara mer och mer våldsam. Det blev mer och mer droger. Och när jag är 15, precis fyllt 15 då, så jag bar ofta kniv då. Så jag... det var en period på typ en vecka eller någonting som jag... ja, vi drack ganska mycket och käkade piller och sådär. Och ja, jag hade en butterfly då, så jag hamnade i bråk med en person. Och, eller med olika personer. Men, så på loppet av två dagar så gjorde jag mig skyldig till brott som så här, grov misshandel. Jag högg en person i magen. Så, jag skar en annan och ja. Så det gjorde i alla fall att jag hamnade på ungdomshem då. Och blev kvar där i 2 år och 8 månader på så slutna ställen.
Och hur är det då? Hur formade den?
Nej, det var ju total katastrof där inne. Alltså det hände ju väldigt mycket där inne som inte allmänheten får reda på liksom. Och...
som?
Nej, men alltså isoleringen, hur den används liksom. Alltså det är som bestraffning istället för att liksom avskärma folk. Och de var inte speciellt utbildade. Det var ingen behandling. Det var liksom ingenting, utan det var förvaring och som aldrig tog slut. Det var liksom sex månaders intervall så fick man ett beslut om att du har det i 6 månader till. Liksom. Så visst, alltså man fick aldrig vara med på någon rättegång eller något. Det var bara, ja, nu är det 6 månader till. Så. Det var ju larm på dörrarna, pansarglas och liksom låsta kök. Så.
Och då är du typ 14-15 år?
15.
Vad var största problemet tycker du?
Nej, men det är väl att alltså, som barn kan man ju inte sitta så där inlåst liksom. Det är väl det. Det formar, alltså, jag kom ju ut med extremt hat. Alltså. Det var inte så att det blev bättre på något sätt. Sen fyllde jag 18 och så kände jag så här att... nej, men jag har aldrig varit ute på krogen. Liksom. Så då behöver jag testa det. Och då när jag kom tillbaka ifrån det här ungdomshemmen. Då saker och ting hade förändrats. Liksom. Alla vi var typ 25-30 personer som umgicks jämt tidigare. Så här, och, ja, det var vi liksom. Så här. Och... ja, när jag kom tillbaka då hade det blivit massor av olika konstellationer och folk ville helt plötsligt döda varandra. Liksom. Som egentligen är barnens vänner som från början. Då, så det såg lite annorlunda ut när jag kom tillbaka.
För att det var gängbildningar eller varför ville de döda varandra?
Ja, olika konstellationer. Liksom. Man hade gått åt olika håll och saker hade hänt. Och...
och sen då? När du kom på krogen där, 18 år?
Ja, och då så spårade jag ur igen då. Tror jag var 20. Jag höll väl ungefär 2 år. Jag återföljde och började liksom sälja lite droger och ta droger och sådär igen. Då. Och sen så fastnade jag och började käka piller igen. Då. Och då åkte jag fast för en grov stöld och ett inbrott i en lägenhet och tog i kassaskåp. Och lite så, så då självmant så ringde jag till SOS innan rättegången var. Då. Och åkte ner och sa att jag behöver hjälp med en behandling. Så åkte jag iväg till västkusten och var där. Och i det här, allting blev bara värre. Nu återföljer jag igen då i slutändan. Då, så det höll ett tag så här, men jag höll hela tiden på med... Jag började sälja lite droger, tog lite droger och sådär liksom. Och... ja, sen så var det var lite, vad ska man säga? Alltså, vi gjorde lite grejer som... ja, vi gjorde väldigt mycket pengar så här.
Vi gjorde lite grejer. Vi gjorde mycket pengar.
Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska gå in på det där alltså, men det är ingenting som jag håller fast på eller så, här, så. Men det gjorde vi i alla fall då. Och ja, det var liksom så här, min topp i kriminaliteten liksom där någonstans. Och
pratar vi 23 år nu typ eller 22?
21, 22 där någonstans.
Från den här tiden, finns det några bra minnen?
Alltså just det här jag pratade om, jag gjorde ganska mycket pengar och så här, då, det där är ju, jag har ju svårt att prata om den tiden och känna att det är något som är dåligt egentligen. Jag reste jäkligt mycket, alltså vi, ja.
Vad är det bästa minnet från tiden?
Ja, jag vet inte, vi bokade upp hela hotellrader liksom och förfestade på, åkte limousin till krogen och liksom brände av hur mycket som helst. Så.
Finns det något du ångrar från tiden? Som du idag kan fortfarande tänka på?
Mm. Så vi hade ju en regel liksom, och det var att inga droger då. Ja, sen blev vi kontaktade av några som erbjöd droger då. Nätdroger som inte fanns i Norrköping just då. Och så fick vi in det på ett väldigt, väldigt billigt pris och ja, gav ut det gratis till en början. Ganska mycket, alltså ungefär 100 gram kanske gratis. Och bara sa att... hör av er när, om ni vill ha mer liksom. Och där bara smalde det till. Och därefter så började vi alla vi också i slutändan ta jävligt mycket nätfrågor. Så det är väl det förstörde ganska mycket. Det är väl det, slutet. Sen är det klart, alltså, det var ju ganska mycket människor som blev drabbade i det här liksom, sättet som vi gjorde pengar. Så. Det är väl det. Det var ju ganska organiserat ändå liksom, av oss. Vi hade det som jobb liksom.
När du tänker tillbaka idag på din uppväxt och bakgrund och så här, finns det några avgörande händelser som du kan se det till att du hela tiden har glidit tillbaka till det spåret, det kriminella?
Ja, det är ju pengar alltså. Snabba pengar liksom.
Som... det säger många. Vad är lockelsen i det då? Ofta så bränner man dem ju fortare man får dem ändå.
Mm. Det är ju någon form av tjusning med liksom att veta att jag kan få fram ganska mycket pengar och så kan jag bränna upp dem också, men jag kan ju få fram lika mycket igen liksom.
För vad är grejen då? Du pratar om att man bokar hela hotellrader och det är limousiner och grejer. Mm. Det ska bara, det är som att pengarna fan gör ont i händerna.
Mm.
För det är ju någon form av show-off med pengarna.
Ja, det är väl den grandiosa biten i mig själv liksom. Som, jag ser en tjusning i det i dagsläget också. Jag tycker det är skitnice liksom.
Är det känslan av oberoende eller är det känslan av att kunna visa andra att jag lyckas?
Jag skulle nog vilja säga att statusen är nog minst lika viktig för mig, eller i min problematik liksom, att jag gillar ju liksom inte att gå ut på krogen och ta en bärs och stå i, på dansgolvet, utan jag, det är ju vippbord och helrör liksom, så. Men jag tycker det är nice.
Och så är det fortfarande?
Ja, så är det.
Men har det alltid varit så?
Nej, alltså jag har ju växt upp med väldigt lite pengar i familjen liksom. Och det var ju där någonstans när jag var så här, mellan 13-14 kanske, som jag började förstå att jag kan göra egna pengar liksom. Jag fick ju aldrig en moppe, alltså mina föräldrar, jag fick ju sno mina moppar. Så lärde jag mig omstansa dem och sälja dem som mina sen, så jag tjänade pengar på dem istället. Så. I det här när jag pratade om nyss, när vi gjorde ganska mycket pengar och sådär, så hade jag ändå... det var för mycket, jag ville ta mig ur det på något sätt, men jag visste inte hur jag skulle gå tillväga liksom. Sen så hände en liten händelse, eller så jag blev av med ganska mycket pengar i alla fall. Och i det så skapar en jävligt stor turbulens i stan. Och det slutar med i alla fall att jag blir häktad då för rån och försök till utpressning och narkotikabrott och så där. Och där någonstans när jag landade i häktet, så jag kände ändå någonstans att det var över liksom. Ja, att det kändes så här, ja, nu kan jag börja om liksom. Så jag bestämde mig där ganska snabbt, alltså att jag ska göra vad som krävs för att försöka fixa till mitt liv där i häktet då. Där någonstans så vände ju mitt liv på riktigt liksom.
Med fokus och intresse för frågor gällande ungdomar och utanförskap börjar Jimmy snabbt ta plats och göra avtryck bland kommunpolitikerna. Tack vare sina erfarenheter och engagemang så blev han också fullmäktig ledamot. Var med bland annat i direktsända debatter på SVT och under politikerveckan i Almedalen, Visby.
Sen tyckte de flesta att allt jag sa var bra, men jag tyckte att ingenting hände då. Så jag började plugga på lite med ideologier och så här, och ja, hittade att det var Moderaterna som var min närmast då. Så jag kontaktade Moderaterna i Norrköping och bara sa att jag vill vara med liksom. Ja.
Moderaterna som annars står för lite hårdare straff och...
Men också för frihet och andra saker liksom.
Tills man åker fast.
Individens ansvar.
Ja, exakt.
Ja.
Hur gick det med det?
Ja, hur gick det? Ja.
Och vad hände sen då?
Nej, sen så blev jag invald i socialnämnden då, och började jobba med just missbruksfrågor politiskt kommunalt då. Märker att jag kan hjälpa ganska många att komma ur missbruk och vara liksom en förebild i där och kriminalitet. Men jag märker att det är väldigt många som inte får jobb. Så då började jag driva lite bolag och firmer och så här.
Under den här perioden, hur färdig känner du dig då?
Just då känner jag mig riktigt färdig alltså. Riktigt färdig.
Hur känner man det?
Nej, men alltså, jag hade ju hittat någonting som var min grej liksom. Jag kände att det är klart liksom. Alltså, jag vet vad jag ska göra så. Men sen gick det för bra för snabbt alltså. Alltså från att vara häktad och sen 2 år senare sitta i kommunfullmäktige och ha bolag och helt plötsligt ha en umgängeskrets av regeringsfolk så. Det gjorde att jag tappade mig själv så.
När upptäckte du det om du tittar tillbaka?
Alltså familj och vänner har ju liksom ändå beskrivit mig att jag blev väldigt oödmjuk liksom, att jag verkligen såg mig själv som lite bättre än alla andra, lite finare hela tiden liksom, skulle ha rätt, alltså jag var liksom lite bättre så egentligen är det väl ganska lång tid sedan som jag tappade ödmjukheten i alla fall liksom. Och i det ser jag att det är bara liksom en början till fallet liksom, så.
Och sen vad var det som gjorde den lilla avgörande knuffen?
Ja, det var när ett av bolagen som jag hade brast. Och då, jag hade verkligen levt för det här bolaget så här, och alltså det var jag så här. Min identitet var där så här. Och helt plötsligt stod jag där och jag visste inte vem jag var eller vad jag skulle göra överhuvudtaget så.
Och då blev det
då träffade jag fel person vid fel tillfälle som erbjöd piller igen då blev det så.
Hur vet du att inte det kommer hända igen då? Det vill säga att du blir en ny motgång och uppförsbacke.
Det vet jag inte. Alltså det kan jag ju aldrig garantera så.
För jag läste intervjuer där du säger att aldrig mer. Det är färdig.
Det säger inte jag längre alltså.
Vad säger du då?
Nej, bara för idag. Nej, men just idag, alltså det är det där som är grejen, att jag kan inte garantera, jag kan inte lova, jag kan inte liksom, inte ens för mig själv eller någon annan, att det aldrig mer kommer hända. För att jag var så säker att det kommer aldrig mer hända, så kände jag. Men det är mycket närmare än man tror, alltså.
Finns det någonting som någonstans kan göra att man blir mer eller mindre säker på att man inte kommer tillbaka? Förstår du vad jag menar? Behöver det hända någonting, tror du, i händelseväg som man kan koppla till det där som avskräcker, eller vad handlar det om? Vad tror du?
Ja, det där är ju en riktigt knepig fråga. Jag tror att det är helt individbaserat, alltså. Det kan ju vara, handla om olika saker för varje person, varför ett återfall kommer eller varför man tar ett och sådär. Jag tror inte det finns något generellt man kan säga liksom, så. Utan det krävs en riktigt stor vilja liksom, och sen att förstå sina egna begränsningar liksom, och att leva med det och inte glömma bort att det är så.
Och samma sak med den här grejen med att när man kommer tillbaka så kanske man behöver lyftas och hyllas lite för att få motivation och inspiration och så vidare. Och det var lite grann det du fick. Men samtidigt kanske det kan gå för fort. Och så blir det hybris som du fick. Vad skulle du säga är någon form av mellanväg där? Hur ska man behandla någon som är på väg tillbaka?
Det är också en riktigt knepig fråga, alltså. Jag tror också, det är som sagt, jag tror inte det finns någon generell lösning på det heller, liksom, hur man ska behandla någon visst. Alltså för mig så är det ju, alltså, just själva bekräftelsen, eller liksom att överhuvudtaget att jag jobbar hela tiden med min självkänsla för att veta att jag duger som jag är, liksom. Och att få någon form av bekräftelse av någon annan också, det är ju klart det är schysst, liksom, så här. Men så länge man behandlar någon att det de har gjort liksom, det är inte den personen, utan att om man får en andra chans, tredje, fjärde, femte chans liksom. Och alltså, det spelar ingen roll vad du gjort tidigare, utan vad gör du idag och vad vill du göra framåt, så. Det tror jag är viktigt.
Hur många chanser ska man få?
Jag ser väl, alltså, hur många som helst så länge man vill liksom. Alltså falla, ja, folk faller, alltså, man tar återfall, alltså, man snear ju, alltså, det saker händer, speciellt när man har den här problematiken, så här, och jag kan ju inte säga att jag aldrig kommer återfalla igen liksom. men däremot om jag gör det, och då vill jag att när jag vill komma tillbaka sen, att då ska det ju finnas människor som stöttar en.
Men man förstår ju att folk tröttnar också.
Ja, så är det. Men vad ska man göra? Ska låta personen dö eller liksom? Det är klart folk tröttnar, alltså, det får ju inte bli en vana eller rutin att man får ta det liksom så här, men nu har man spårat ur lite, det är lugnt liksom, man kommer tillbaka sen. Alltså det är klart folk tröttnar.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
B Vi har också någonting som vi kallar snabba korta.
Okej.
Plit eller polis?
Polis tror jag.
Varför?
Nej, jag trodde det skulle vara ett mer spännande jobb än att vara plit.
Alltså. Cash eller kort?
Cash.
Snabbt och enkelt och självklart. Varför?
Nej, det är ju någon tjusning i det. Alltså. Kontanter, det är fint.
Körde du sedelklämma eller rullar?
Jag rullar.
Men du körde alltid den största sedeln ytterst?
Ja, såklart.
Straff eller vård?
Vård. Det beror lite på kanske vad det handlar om för brott, men alltså vård är ju alltid bättre för att då kan man göra någonting åt problemet. Liksom.
LVU eller fängelse?
Fängelse.
Vid vilken ålder ungefär skulle det vara rimligt?
Ja, jag vet inte. 17 kanske, 16, 17.
För det är ju lite grann det som man hör många yngre säga, att det händer ju aldrig något.
Mm.
Vad tycker du man ska göra för yngre brottslingar?
Fan alltså. Men LVU är ju ingen lösning. Alltså, det är ju total katastrof. Liksom. Det är ju som fängelse. Det är ju samma sak, bara att det är mycket sämre. Liksom.
Varför?
Ja, men många som har varit... Jag har själv inte suttit i fängelse. Då, men många som har suttit i fängelse och sen besöker ett LVU-hem. Och, alltså, de säger att det är ju värre. Liksom.
På vilket sätt?
Det är mer inlåst. Det är liksom mindre. Det är sämre miljö. Alltså, det är liksom bara... Och så är det barn också. Liksom.
Bög eller godbög?
Jag har inga problem med homosexuella, så det är väl... Ja.
Be om hjälp eller självhjälp?
Be om hjälp. Nej, men alltså att be om hjälp tycker jag är en styrka. Att, än att liksom så här ensam är stark och så. Jag tycker att det är en styrka att kunna be om hjälp och alltså, visa sig svag ändå och säga så här, nu behöver jag hjälp. Liksom. Ofta så kan ju fler människor hjälpa till och göra någonting bättre än vad man själv klarar av, tycker jag. Så.
Blir man dum för att man är kriminell? Eller blir man kriminell för att man är dum?
Ja, det var ju knepigt alltså. Om man blir dum för att man är kriminell eller kriminell för att man är dum? Ja, dum för att man är kriminell då kanske.
Hur ser det ut för dig idag, bara slutligen?
Ja, men jag jobbar på ett socialt företag då. Där vi tar ganska mycket socialt ansvar. Så jag bor i en lägenhet själv. Försöker ta hand om mig själv så mycket som möjligt liksom. Och ta det ganska lugnt.
Socialt företag som tar socialt ansvar, vad fan betyder det?
Mm. Ja, vi gör en ganska stor del i Norrköping, så vi tar ganska mycket socialt ansvar.
Bland ungdomar eller?
Ja,
hjälper folk som behöver eller?
Mm. Med jobb och sysselsättning och så.
Okay. Politiken?
Time out.
Klassiskt.
Mm.
Du och Mona Sahlin.
Ja. Ja, så är det ju. Men det har väl ingen direkt plan på just nu i alla fall att gå tillbaka till.
Inga planer på att ta kontakt med hon som är två pannkakor hög heller? Beatrice Ask?
Nej, inte just nu alltså. Har hon på Facebook så jag följer henne lite liksom.
Hur ser du på, om vi tar nu, vi säger Moderaterna som ändå någonstans skjutsade upp dig på stegen i karriären. Var det naivt av dem så här efteråt? Godtroget? Eller var det på något sätt godhjärtat i ett försök att hjälpa människor? För sen vänder de ju dig i ryggen ändå bara.
Mm.
Så vad ser du på det? Gjorde de det för tidigt, för snabbt? Eller folk?
Nej, alltså jag är jäkligt driven liksom. I det så la jag ner väldigt mycket tid och energi, och det är ju en förtroendebransch liksom, och folk fick förtroende för de frågorna jag drev. Jag tycker det bara var bra alltså. Men personligen kanske jag skulle ta det lite mer lugnt. Men jag tycker inte att de gjorde det där felet liksom.
Men är det så att oavsett vad du gör så går du in för mycket?
Ja, alltså jag har ju lite problem med att göra grejer med måtta. Ja, så...
Vi pratar om din problematik.
Mm.
Hur ser den ut?
Den är ganska komplicerad tycker jag. Det är på så många olika områden liksom. Det är inte bara så att just ett missbruk, utan det är så här...
Vilka vägar aktar du för med det? Vad ser du farorna för dig själv?
Alltså jag försöker umgås med människor i alla fall som lyfter mig, alltså som kan ge något positivt som jag känner. Alltså jag väljer ut vilka människor jag har att göra med i dagsläget också. Det var ju inte någonting jag gjorde förut. Men sen, jag går fortfarande i terapi alltså. Och försöker liksom reda upp allting. Så.
Finns det några triggerpunkter? Förstår man det?
Ja, det är klart. En trigger för mig, det är ju ifall jag är punk alltså. Det är inte bra. Andra är ju såklart liksom krogmiljö och sådana där. Så det är Där finns det ju liksom alltid någon som har någonting och, alltså vid fel tillfälle, vid fel tidpunkt, det kan ju råka hända, man vet inte liksom, så det är ju klart. Alltså den här driftigheten som jag hela tiden har haft, alltså, lyckades jag vända till att göra det gott. Alltså jag såg att det är en hårfin gräns med att vara kriminell eller göra det lagligt liksom. Egentligen handlar det bara om skatter så.
Vad har du annars för hjälp nu när man har liksom gått igenom behandling och så vidare?
Jag har ju alltså tagit hjälp av, på egen hand. Gått till en terapeut som jag betalar själv och sådär. Och jag kände mig inte helt färdig, så jag sökte egen hjälp liksom.
Nu känner du att du inte känner dig färdig? På vilket sätt?
Nej, det är mycket. Det kommer ju ta lång tid det här alltså. Det är så många olika områden. Det är liksom allt från, det är inte bara liksom drogmissbruk. Det är ju allt från uppväxt, relationer, alltså allting som har hänt. Vad som behöver landa och läkas och liksom.
Finns det tillfällen när det blir påtagligt för dig?
Ja, så är det.
Att du inte är färdig?
Ja, så är det.
Vad kan det vara för tillfällen?
Ja, det är i rummet när jag sitter med min terapeut. Det kan vara när jag bara ligger hemma själv. Alltså jag tänker ganska mycket så. Då kan det bli ganska påtagligt. Vissa saker, ibland kan jag må dåligt fast jag inte ens vet varför jag mår dåligt. Och så.
Vad skulle du säga att de här åren som kriminell har gjort mest illa med dig själv?
Ja, det är väl det är nog. Alltså jag har ju famlat runt i ett mörker där jag inte ens vetat vem jag själv har varit liksom. Som vanliga människor kanske växer upp och hittar sig själv och liksom blir stabila i vem deras personlighet är och ja, vad de har för värderingar och sånt liksom. Det är någonting som jag helt liksom tappat.
Värderingar?
Ja, liksom hela min uppväxt i princip.
Finns det några speciella konkreta exempel?
Ja, jag har varit inlåst på ungdomshem. Bara där är det liksom nästan 3 år som gått förlorade mellan 15 och nästan 18. Liksom. Så många kanske skulle berätta sina bästa tider i sitt liv. Liksom. Sen in och ut på behandlingshem hela tiden. Liksom sabba saker, relationer, alltså förtroenden, svek, alltså allt det här. Liksom. Det är ju ingenting som jag vill.
Jimmy, vi har en sak kvar. Hård på helium.
Va?
Hej, jag heter Jimmy och jag är arg. Jag är
jättearg. Jimmy, ja. Tack för din tid.
Tack.
Och lycka till.
Tack så mycket.
Verkligen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV.
Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.